En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sverige har just nu den största marknaden för börsnoteringar i Europa. Under 2025 stod Stockholmsbörsen för mer än hälften av allt europeiskt kapital för börsintroduktioner. I förhållande till vår folkmängd så är den svenska marknaden för riskkapital bland den största i världen. Och vi har också störst andel så kallade enhörningar, bolag värda mer än $1 miljard. Vad ligger bakom denna framgångssaga? Vad är egentligen riskkapital och kan det användas för att driva tekniksprång inom den gröna omställningen? Om det ska jag prata med Joakim Tåg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, i veckans avsnitt av Starta pressarna. Idag med mig, Max Järning. Välkommen Joakim Tåg.
Tack så mycket.
Du är programchef för forskningsprogrammet Företagens konkurrenskraft vid Institutet för näringslivsforskning, IFN.
Ja.
Och du gästforskar också lite i Finland, väl?
Ja, precis. På Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Och du är från Finland från början också?
Ja, jag är ursprungligen från Vasa i Finland.
Just det. Ja, idag tänkte jag som sagt prata om det här med riskkapital. Och vi kanske ska börja bara med att definiera vad det är för någonting. För det kan betyda lite olika saker. Vad är riskkapital?
Ja, precis. Riskkapital är en ägarform för bolag. Man brukar prata om att det är en horisonten är medellång under riskkapitalägande. Börsbolagen pratar man ofta om kvartalskapitalism och där har man väldigt korta horisonter och familjebolagen tenderar att ha längre horisonter. Medan riskkapitalägande är en sån här medellång horisont på 3-7 år ungefär. Man äga bolag.
Och det är väl också så att riskkapital kan betyda två saker egentligen på svenska, att man har samma ord för saker som på engelska har två olika termer. Att man snackar både om det här med venture capital som är riskkapital i tidiga faser, små nystartade bolag som man hoppas snabbt ska kunna skala upp. Och sen så private equity som är riskkapital som går in i mogna företag och omstrukturerar dem och ibland avskedar folk och lånar en massa pengar. Det är lite sämre rykte än det här med venture capital, är det inte så heller?
Ja, precis. Man, på svenska har man ju en term och på något sätt handlar det ju om tillväxt och omstruktureringskapital. Om man ser på hur affärsmodellen fungerar så är det ju ett gäng personer som är duktiga på företag, är duktiga på att köpa och sälja företag som går ihop och skapar en riskkapitalfond. Och då sätter man in lite egna pengar men man tar också in pengar från institutionella investerare, ofta liksom om pensionsbolag och sånt som vill investera pengar och sprida riskerna lite utanför börsen och räntepapper och så. Och då skapar man en fond som löper på ungefär 10 år. Sen stängs den och sen ska alla pengar betalas tillbaka och då ska man försöka få avkastning under den här perioden. Och då går man ut och köper upp ett antal investerare i ett antal företag. Man får dem att växa, man ökar värdet på de här bolagen. Och sen säljer man av dem och så delar man vinsten med investerarna i fonden. Och den stora skillnaden mellan venture och buyout är att venture går in i tidiga skeden av bolag. Ofta handlar det om nya industrier som öppnar upp och det handlar väldigt mycket om tillväxt. Och också väldigt mycket om immateriella tillgångar. Det finns inga liksom tillgångar man kan pantsätta och sätta lån på. Så även om man använder sig av lån ibland så är det rätt ovanligt. Det handlar mer om eget kapital man sätter in.
Det är någon som har en idé helt enkelt som man inte riktigt kan använda som säkerhet när man lånar pengar från en bank till exempel. Ja. För att den finns inte egentligen i verkligheten utan det är något som man hoppas ska kunna materialiseras.
Precis, så det kan också vara olika typer av mjukvara som är väldigt svårt att liksom pantsätta för ett lån och sådana saker. Sen finns det liksom en mellansfas som är tillväxtkapital var man lite blandar det och sen kommer då de här buyouts där det också kan handla om tillväxt. Man vill ta ett svenskt bolag och föra ut det på den globala arenan till exempel. Om man specialiserat sig på det. Men ofta eftersom det finns tillgångar i de här etablerade bolagen man kan låna på. Så tar man också in lånefinansiering alltså från banker men också från andra typer av investerare. Och då brukar man vara väldigt duktig på att hantera lånebiten. Så man sätter väldigt hög belåning på de här bolagen också för att få hävstång på avkastningen. Och sen betalar man ju, man försöker fredla bolaget och göra det bättre och sen säljer av det. Men på buyout-sidan så ser man ju inte bara de här tillväxttransaktionerna, utan man köper ju även bolag i kris.
Mm.
Som kanske är nära konkurs, som verkligen behöver göra stora förändringar, som har varit dåligt köttat till exempel. Mm. Och då kan det ju bli, då kan det bli tal om att liksom minska på personalomsättningen och kanske hålla ner löner och så över en viss period.
Mm. Mm. Ja, och det vi framförallt kommer fokusera på, tänkte jag, i den här venture capital då, som går in i tidiga faser och som är väldigt viktigt för att nya företag kommer fram. Och Sverige står ju verkligen ut här, sticker ut i framförallt i en europeisk kontext, att vi har en väldigt, väldigt stor marknad för riskkapital, och att Stockholmsbörsen, som jag nämnde i introt här, att den i år står för hälften av allt kapital till nya börsnoteringar. Det är ju ganska anmärkningsvärt att ett så litet land som Sverige kan attrahera så stora mängder kapital. Vad beror det på?
Ja, alltså det finns många saker som står bakom det. Det är ju liksom en fantastisk tillgång vi har som land, att vi har lyckats få ett så attraktivt tech-ekosystem. Jag tror att man ska se det ur ett ekosystemsperspektiv, där det handlar om entreprenörer som är en part, som har idéerna. Och sen handlar det om finansiärerna, som ofta är då riskkapitalisterna. Och sen handlar det om den här understödande institutionerna, att det finns liksom advokater som kan hantera det här, det finns universitet som kan bidra med idéer, det finns liksom andra aktörer som stödjer hela ekosystemet. Och i Sverige har vi under en lång tid varit en liten, relativt öppen ekonomi, och vi har också haft väldigt duktiga företag som har expanderat utomlands under många decennier. Och de här företagen har jobbat väldigt mycket att ligga på teknikfronten, samtidigt som vi har en väldigt utbildad befolkning. Och vi har också varit öppen för investeringar utifrån. Mycket amerikanska riskkapitalister har tidigt varit inne i Sverige och investerat. Och då har vi fått den här goda cirkeln där. Vi har många entreprenörer med idéer. Det går att skala bolag från Sverige till globala spelare. Och vi har också fått finansiärerna som har villiga att komma till Sverige och investera i våra bolag.
Mm. Det är alltså väldigt många komponenter som sitter ihop och som växer tillsammans. Så man behöver allihop. Men sen när allihop väl är på plats, så kan man få igång den här cirkeln där man gör investeringar som sen så skapar större bolag. Och sen så när de här pengarna går tillbaka till investerarna igen, så kan de investera dem på nytt. Ja. Så får man igång den här cirkeln. Så att, och det är väl det som saknas på många håll i andra länder, att man inte har fått igång den här cykeln. Men det såg inte alltid ut så här i Sverige, utan tidigare så hade ju Sverige ett väldigt bankdominerat industrifinansieringssystem. Det var de här stora bankfamiljerna, Wallenberg och Söderberg. Man hade ett väldigt, väldigt, väldigt starkt oligopol. Det pratar man ju fortfarande om i Sverige, att vi har ett bankoligopol. Men om man tänker på tiden före 90-talet, så var det ju verkligen så att storbankerna och de här stora affärsfamiljerna dominerade Sveriges näringsliv, och att det framförallt var stora, mogna, väldigt, väldigt kapitalintensiva bolag som stod för större delen av investeringar. Och det var väldigt svårt för nya entreprenöriella företag att komma in. Stämmer den beskrivningen ungefär med?
Ja,
är det din bild också?
Absolut, och vi hade ju också skattesystem som kanske inte riktigt främjade framväxten av sådana här typer av bolag heller. Och vi hade ju också olika typer av kapitalmarknadsregleringar och så. Men samtidigt kan man ju säga att de här bankerna och de här familjerna som vi har haft i Sverige har ju haft bolag som opererat utomlands, som man har ju tagit hem till Sverige mycket av lärdomar utifrån också. Så det var ju via den här vägen och via deras investmentbolag och så som vi liksom importerar de här modellerna när det fanns institutionella ramverk i Sverige för att få det hela att ta fart. Och det var ju först på 80, började lite smått i mitten på 80-talet. Staten var också med i början och sen tog det ordentligt fart under 90-talet. Och vi hade ju en IT-boom i Sverige där de här kapital som kunde investeras av de här fonderna var nästan upp till 5% av BNP. Det var bara 2% i USA, så att vi hade ju verkligen en väldigt skarp IT-boom. Och det här på något sätt kickade ju igång det här ekosystemet lite i Sverige.
Mm.
Vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det var väldigt många framgångar, men också väldigt många misslyckanden på vägen. Men efter det så har vi varit väldigt, väldigt starka. Det var också så att man var ju väldigt tidigt ute i Sverige med att få det här att fungera, om man ser det från ett europeiskt perspektiv. Det är klart, det har funnits i Storbritannien länge, men många ekonomier i Europa har legat väldigt långt efter Sverige. Och en del av det här kan ju då härledas till liten öppen ekonomi, men rätt många stora globala bolag och erfarenheter att jobba utomlands med finansiella frågor.
Men också någon form av institutionell förändring då, sent 80-tal och kanske framförallt på 90-talet, när man först avreglerade man finansmarknaderna väldigt plötsligt i Sverige 1985 var väl det. Och det var väl då det började, men det ledde liksom inte riktigt till någon uthållig riskkapitalsektor, eftersom många försvann sen i lågkonjunkturen på 90-talet väl. Och sen så en av de stora sakerna som hände var väl också det här med pensionsfonderna, att man tillät pensionsfonder att börja investera i små nystartade företag.
Ja, precis. Och det är ju någonting som skedde mycket senare i Sverige än till exempel i USA. Och det är någonting som fortfarande inte sker i många andra länder i Europa. Jag tror det var 83 som man fick den första institutionella investeringen att investera i någon sån här typ av struktur som kan kallas venturefonder. Då. Men fortfarande liksom 93 efter krisen, det fanns ungefär 10 venturefonder i Sverige, så det var ju väldigt, det var inte många alls. Man var ju uppe i 160 i toppen av IT-boomen. Så att det var ju en fantastisk utveckling under 90-talet.
Och man kanske ska också förklara lite hur venture capital fonder funkar, för det är inte bara så att det är investerare som sätter in pengar i nya bolag, utan de är väl också aktivt med och sköter de här bolagen och sitter i styrelsen och utveckla bolagen tillsammans med entreprenörerna. Så att det är inte bara en form av investering, det är också en form av management, kan man väl säga.
Ja, precis. Man pratar ju om aktivt ägande, att man bidrar inte bara med kapital utan även med kunskap. Och både när det gäller venture och buyout så handlar det ju också om att koordinera horisonten här. Alla vet att ja, den här fonden kommer att stänga och vi kommer att behöva sälja det här bolaget. Så att då tar man in en vd och man tar in en styrelse som alla vet att här är målet, här är den här tiden vi har på oss. Entreprenören vet det, alla vet det och då jobbar vi alla åt samma håll så att säga. Så det handlar både om pengarna men också liksom kunskapen. Man vet hur det här fungerar. Ofta kommer ju den här kunskapen också från utlandet. Och vi har ju som sagt haft väldigt mycket amerikanska investerare som har investerat i svenska bolag och tagit med sig den här kunskapen om hur det fungerar och hur det fungerar. Och det har liksom gjort att vi också fått svenska VC-fonder. Ser man på de andra nordiska länderna till exempel, har man inte alls haft lika stor närvaro av de här. Nu har man börjat hitta i Norge till exempel. Norge har just fått sin femte unicorn eller något i den stilen. Där tror jag Sverige var väldigt tidigt ute och väldigt med sådana här, när man vill få igång sådana här positiva spiraler uppåt, så att vara tidigt ute kan vara väldigt värdefullt.
Du minns att jag läste en av dina artiklar också som du skrev tillsammans med Josh Lerner, som är en av de ledande forskarna inom riskkapital. Just det här att det finns starka incitament eller starka skäl för staten att gå in och sätta igång den här processen, just eftersom den får eget liv så småningom, att det blir en cykel som förstärker sig själv, och om man bara kan få den på rull så kan man vinna väldigt mycket på det, eller hur?
Ja, precis. Om man tittar på Israels tech-ekosystem och Silicon Valley i USA och så, och även i Sverige, Vinnova och staten var ju inne väldigt tidigt och försökte få igång det här, så finns det alltid liksom statlig inblandning i det. Liksom hur hela venture-modellen uppkom var ju efter andra världskriget, så startades American Research and Development Corporation som skulle kommersialisera teknologier som framkommit under andra världskriget. Så där låg ju väldigt mycket statlig finansiering bakom att ta fram idéerna också. Då. Sen ska man ju säga att det är ju väldigt svårt att få igång en sån här cykel.
Ja, det finns ju en annan bok av Josh Lerner, den här Boulevard of Broken Dreams, när han skriver just om det här att det är väldigt många länder som försöker få igång en riskkapitalsektor och satsa på det, men det är väldigt få som lyckas. Och som du nämnde, Israel är väl ett lyckat exempel, och Sverige ett annat. Men varför är det så svårt och varför är det så många som misslyckas, tror du?
Ja, alltså dels så tror jag att och det lyfter ju Josh i sin bok också, att många av de här initiativen är liksom inte tillräckligt genomtänkta, tillräckligt fokuserade. Någon i staten, man har något visst område man vill satsa på, man vill göra biotech, men det finns inte förutsättningar för biotech här till exempel. Eller en typisk grej är att man liksom, man kombinerar det med någon typ av regionalpolitik där man säger att nu, ja, men vi vill ha nya företag, men det ska liksom vara i Luleå. Och sen liksom finns det inga amerikanska riskkapitalister i Luleå och liksom, eller storbolag som har R&D-avdelningar där. Liksom. Så, och då liksom faller det väldigt lätt platt. Sen är det ju också väldigt svårt att få igång entreprenöriella ekosystem. Det finns ett papper, lite forskning om Tyskland, vad man hade tittat på, vilka regioner i Tyskland före liksom, Hitler kom till makten och landet delades upp och allt, vilka regioner var entreprenöriella. Och sen tittade man efter hela det här uppdelningen av Öst- och Västtyskland och allting, och korrelationen mellan de här regionerna är väldigt, väldigt hög. Så det finns väldigt mycket persistens, eller jag vet inte om det kan vara kultur eller vad det kan vara i olika regioner. Så att liksom hitta det här och tvinga en region att bli entreprenöriell så kan vara väldigt, väldigt svårt.
Mm. Om vi ska försöka räkna upp eller sammanställa vilka faktorer det är som måste finnas då, så måste det dels finnas någon sorts forskning och utveckling och gärna universitet som deltar också i kommersialiseringen av innovationer.
Ja, precis. Eller liksom, idéerna måste ju komma någonstans. Så liksom, har man en välutbildad befolkning, mycket stämforskare, alltså, och också företag som gör tillämpad forskning, eller då universiteten som gör basforskning, de genererar ju idéer och de drar ju till sig idéer från omvärlden också. Så det är en väldigt viktig del av ett ekosystem.
Så dels universiteten, men sen så måste man också ha de här stora fonderna, ofta pensionsfonder, som är villiga att lägga åtminstone en liten del av sitt kapital i de här högriskprojekten som startups innebär.
Ja, precis. Det finns ju liksom finansieringsbiten då. Då har det ju visat sig att liksom, man behöver ha kapital, men man behöver ju också ha kompetensen hur det här kapitalet på bäst sätt ska investeras och hur man ska skriva kontrakt med de här entreprenörerna och hur det ska förvaltas. Så att här igen kommer den här kunskapen in. Det behöver finnas jurister, det behöver finnas personer som är vana med att skala bolag och jobba med bolag. Så det är inte bara kapitalet där. Sen är det ju också viktigt att eftersom man ska köpa bolagen, men man ska också sälja dem, så är det viktigt att det finns någon att sälja de här bolagen till. Det kan ju vara andra industrispelare, man måste kunna sälja bolag utomlands till stora globala spelare, men man måste ju också kunna notera dem och sälja dem till allmänheten, och då måste man ha ett väldigt bra klimat för noteringar av småbolag. Och det har vi i Sverige då.
Man måste ha många som köper aktier helt enkelt.
Ja, precis. Så att det måste också finnas de här marknadsplatserna. Det finns ju inte alla länder marknadsplatser som fungerar för småbolag. Och då är det väldigt mycket, handlar om väldigt mycket regelverk kring liksom, skydd för små investerare och hur gör man det här. Och så. Och det där har man ju lärt sig genom decennierna hur det fungerar nu. Man blir bättre och bättre på det. Och vi ser ju också det växer fram mer och mer sådana här ekosystem i Europa. Nu också Paris och Berlin och... Europa har ju gått väldigt mycket framåt de senaste 10 åren på den här fronten. Mm. Så vi börjar mer och mer få ett europeiskt ekosystem nu också.
Det är intressant det här med skattesystemet också, vilka incitament som finns där. Jag hajade till på ett stycke i den här artikeln jag nämnde förut som du skrev med Lerner. Att Sverige på 70-talet, 1970, om man skulle investera i, om man skulle använda aktiefinansiering, så var det en skatt på liksom upp mot över 100% på det. Men om man använde bankkapital så var det en skatt på minus 70% något åt det hållet. Alltså att de här stora bolagen som redan har en massa pengar och som lånar på banken, att det var liksom en negativ skatt för dem att investera med bankkapital. Kan du förklara lite hur det...
Ja, nu är jag kanske inte expert på exakt hur det såg ut då, men det man vet var ju att det var extremt stora skillnader. Och mycket av det här att entreprenörer beskattades väldigt hårt. Astrid Lindgren skrev ju som bekant den här historien om Pomperipossa. som just handlade om att det kunde vara i värsta fall över 100% beskattning på entreprenöriella inkomster. Och det är ju klart, har man ett sånt system så är det väldigt svårt för entreprenörer att starta och driva bolag. Det som är relevant idag skulle jag säga är ju väldigt mycket optionsbeskattningen. Och det handlar ju om talanger. De här bolagen som växer ska skalas globalt. De behöver ofta dra till sig talang från utlandet. Eller så behöver man dra till sig väldigt duktiga personer som kanske har väldigt välbetalda jobb på etablerade bolag. Och lämna dem då med sitt huslån och hela familjen och komma och jobba på det här startupbolaget. Och när man är ett startupbolag har man ju väldigt svårt att betala jättehöga löner eller lova väldigt mycket anställningstrygghet. Och ett sätt att kompensera det här då är att man ger delägande i det här bolaget eller man ger sådana här optioner att om det går riktigt, riktigt bra så kan även du bli rik. Och det här har visat sig vara väldigt, väldigt viktigt. Och i många europeiska länder så fungerar inte det här systemet överhuvudtaget. Det fungerar i USA, det börjar fungera mycket bättre i Sverige nu vad jag har gjort tidigare.
Om du ska förklara vad en option är för någonting.
Exakt, en option är ju möjligheten att då köpa aktier i bolaget i ett senare skede, om det går bra. Eller till ett visst specifikt pris.
Ja, så att när bolaget är ungt fortfarande, ungt och lovande, och man inte har utvecklat en ny produkt än och inte har lanserat den på marknaden, alltså när det bara finns på det här idéstadiet, så ska man redan då få möjligheten att köpa aktier i bolaget när det sen börsintroduceras. Och man får köpa det till ett pris som kommer vara mycket lägre då än vad det blir för alla andra investerare. Så att det är ett incitament att stanna kvar i företaget och bli rik så småningom helt enkelt om det lyckas. Vilket också precis. Incitament att se till att det lyckas.
Ja, precis. Men såklart om det inte lyckas tjänar man ingenting på det. Men det är ett sätt att så att säga attrahera folk och duktiga talanger till bolaget. Man kan lova att du kan tjäna jättemycket pengar om det här går bra för oss alla.
Och nu för tiden i Sverige så har vi hyfsat gynnsam beskattning för den typen av lösningar, eller?
Ja, min uppfattning är att det fungerar relativt väl i dagens företagen kan använda sig av olika typer av system för att ge optioner till anställda eller tekniskt rätter eller ägande i bolagen eller ja, det finns olika typer av instrument.
Mm.
Men det här är ju också någonting som eventuellt skulle behöva harmoniseras inom hela EU. För att det är ju en djungel med regelverk där också. Man har 27 olika marknader och det finns 27 olika regelverk för hur sån här optionsbeskattning och beskattning av vinster så fungerar. Mm. Så det tror jag är något som vi behöver jobba på från ett EU-perspektiv.
Det är ju någonting som Mario Draghi har varit ute och snackat om här i hans Draghi-rapport. Just det här att Europa är så himla fragmenterat och det är som du sa, olika regler i olika länder. Det finns inte en gemensam kapitalmarknad utan det är 27 olika. Hur går det med den processen att harmonisera det här?
Europa har, om man backar lite så har ju Europa blivit extremt beroende av USA. Både på kapitalmarknadssidan och också på liksom i tech-sektorn, i tech-sidan. Och det här har man ju liksom inte upplevt som att det har varit ett problem, för USA har kommit in med pengarna och man har också tillhandahållit alla techtjänster via alla techjättar. Och nu lever vi då helt plötsligt i en helt annan värld. Och då har man ju då identifierat att nu behöver vi liksom få en egen fungerande kapitalmarknad inom Europa och en eget tech-ekosystem i Europa också så att vi inte blir så att vi får lite mer självbestämmande då. Ett initiativ handlar om en kapitalmarknadsunion där man liksom försöker få mer pengar att flöda över gränserna inom EU och också då till mindre bolag, till startupbolag. Man brukar prata om att europeerna sparar ungefär dubbelt så mycket som i USA, men en tredjedel av de här hamnar på bankkonton, medan den andelen är mycket lägre i USA. Och det är ju väldigt svårt att få liksom, sparare i Spanien att investera i ett svenskt startupbolag som opererar i Tyskland, för det är liksom tre regelböcker man behöver ha att göra med. Så att ta bort de här begränsningarna och låta kapitalet flöda lite mer fritt i Europa också till de här startupbolagen är ju ett sätt att liksom, stärka det här tech-innovationsekosystemet inom Europa. Det andra är ju att ta bort den här begränsningarna som finns för bolag att växa sig stora och bli utmanare till Google och Microsoft och så. Man brukar prata om att USA erbjuder en marknad, men det finns 27 olika marknader i Europa. Du kan gå och registrera dig i Delaware i USA och så kan du operera över hela USA, men du kan inte registrera dig i Sverige och sen operera över hela EU, utan det finns en massa regelhinder för det här. Och då har ju Draghi och det Även kommissionen håller ju på att ta fram nu något som ofta pratas om EU Inc, där man skulle ha en liksom europeisk bolagsform med digital harmonisering, registrering av bolaget som skulle ge liksom licens att operera i alla länder. Och, då kan man ju också börja prata sen i förlängningen om gemensam beskattning av bolagen, gemensamma optionsregler, gemensamma konkursregler och kanske också att man skulle ha en gemensam börshandelsplats för nystartade bolag där man liksom kan välja att notera sig. Många går ju till Nasdaq i USA idag för att man vill ju, noteringen är ju jätteviktig för alla spelare och man vill verkligen att den inte misslyckas. Så har man skapat ett globalt bolag så är Nasdaq det säkra alternativet.
Det är då man för in bolaget på börsen och gör det möjligt för allmänheten att köpa aktier och det är då man cashar ut helt enkelt. Det är då man kan göra en exit.
Ja.
Det är ett sätt att göra en exit för en riskkapitalfond.
Och då kan ju pengarna återanvändas. Dels de anställda som tjänar pengar på det här, entreprenören tjänar pengar på det och sen de här riskkapitalisterna, venturekapitalisterna tjänar pengar på det och då kan man återanvända de pengarna till att investera i andra bolag igen.
Mm.
Så det är väldigt viktigt med den här exiten.
Mm. Men även om EU som helhet ligger ganska långt efter så har vi ju varit inne på det här att Sverige faktiskt sticker ut som ett framgångsexempel när det gäller det här. Vi har ganska många sådana här, vad man kallar enhörningar, unicorns, bolag som är värda mer än $1 billion. Vilka är det vi snackar om i Sverige? Är det Klarna och Spotify och vad finns det mer för några?
Ja, Lovable är ju en av våra senaste.
Och vad är det för något? Det är ju en dating-site eller?
Nej, man bygger ju appar med hjälp av AI.
Okej.
Helt enkelt sätt. Så det är ju en av de senaste unicorns. Mm. Men vi har ju haft väldigt många. Det här, på något sätt har ju det här, den här positiva spiralen kommit igång. Det kickades igång med IT-boomen och även av Skypes tidiga framgångar och så. Så kickades det igång och vi fick igång den här cykeln väldigt, väldigt tidigt. Nu har vi ju också möjlighet att dra nytta av försvarsindustrin. Vi har ju en väldigt stark försvarsindustri i Sverige och där finns ju också goda möjligheter att, att liksom, skapa startup och techbolag inom försvarsområdet.
Ja. Men hittills har det varit ganska mycket mjukvara och fintech och sådär här. Alltså bolag som är ganska enkla att skala upp bara genom att man duplicerar kod helt enkelt. Alltså att det är inte så kapitalintensivt att skala upp en plattform för musikstreaming som att skala upp en batterifabrik till exempel.
Ja, precis.
Mm. Det är väl det man pratar om nu att försöka bredda det här till att omfatta mer kapitalintensiva industrier att även få upp dem, att de ska skalas upp.
Ja, precis. Då kommer man ju in mer på buyout-sidan, investeringar i senare skede där man också blandar in väldigt mycket belåning. Och då kommer ju politiken in i bilden också. För när man pratar om batterifabriker och den gröna omställningen liksom, så handlar det ju om var i världen i framtiden industrierna ska ligga och var också jobben då ska ligga och var kompetensen ska ligga. Och här skulle jag säga det är väldigt viktigt att man ligger på teknikfronten för att om alla industrier som ligger på teknikfronten ligger någon annanstans nu bilindustrin ligger nu i Kina, inte i Tyskland liksom, så följer ju värdeskapandet och jobben också med till andra länder. Och då finns det ju väldigt starka incitament för politikerna att försöka hjälpa till och försöka se till att de här nya industrierna och teknikfronten faktiskt finns här hemma i Sverige och jobben finns kvar hemma i Sverige. Och där tror jag vi kan dra väldigt mycket nytta av att vi också har väldigt stark buyout-industri i Sverige. Vi har väldigt många svenska buyout-bolag som är stora globala spelare och vi har också rätt lång erfarenhet av sådana här riskkapitalinvesteringar även i mer kapitalintensiva projekt. Men det blir ju mycket mer känsligare. Det finns ju statlig inblandning också på venture-sidan, statliga venturefonder och så. Liksom. Och där man kanske mer vana med misslyckanden och det startups som inte fungerar. Men när det handlar om sådana här stora, viktiga teknikskiften, ofta på landsbygden, så blir det ju en annan dimension att misslyckanden där kan ju få stora konsekvenser för de som bor i kommunerna och så också.
Mm.
Så att då pratar man ju om andra konsekvenser för misslyckanden och också andra typer av storleken på investeringar. Och ofta blir det också längre projekt. Man behöver göra investeringar över en väldigt lång period innan det här börjar bli lönsamt igen.
Mm. Och vi har ju snackat mycket om Northvolt i den här podden och även Stegra är väl ett sånt exempel på på företag där just misslyckandet kan bli väldigt stort, eftersom det är en hel ort, en hel stad som har liksom blivit beroende, kan man säga, av den här investeringen. Jag läste en rapport från Tillväxtanalys tillsammans med Accelerationskontoret, som är då regeringens kontor för att samordna omställningen och klimatomställningen, som just pekar på det här att det finns ett uppskalningsgap, att Sverige är väldigt bra på investeringar i tidig fas, att få igång startups, men sen just i nästa fas där de ska skala upp och bli de här riktigt stora globala företagen, så ligger vi långt efter USA. Det är många som inte kan växa i Sverige, i Europa, utan flyttar någon annanstans. Och den pekar just på det här att det finns statliga medel på många håll inom EU, men att de systemen är väldigt fragmenterade och väldigt kortsiktiga, och det finns inte någon riktig samordning, det finns inte någon riktig plan där bakom. Stämmer det med din bild också?
Ja, absolut. Jag har ju egen forskning som tittat på liksom. Man brukar prata om sådana här J-kurvor där man liksom investerar i bolag och så går man med jättemycket förlust liksom. Och så man går ner i kurvan och sen liksom går man upp och tjänar jättemycket pengar i slutet. Och vi har ju studerat det. Visat att då amerikanska investerare i Sverige har ju mycket djupare J-kurvor, men det går jättebra sen också. Man lyckas skala dem och skapa jättebolag. Och i vår forskning kommer vi från mycket det här har ju att göra med storleken på fonderna. Att man liksom har råd att ta de här förlusterna över en väldigt lång period. För att skala upp och växa det här bolaget. Och just bristen på en kapitalmarknadsunion i Europa och den här bristen på möjligheten att liksom snabbt skala ut över alla länder i Europa med en tillgång till en stor marknad. Det är ju just det som skapar det här just scale-up-gapet som man har pratat om i hela Europa, som också finns i Sverige. Så svenska företag som blir unicorns har ju varit väldigt duktiga på att just skala upp i USA. I den marknaden man samarbetar med amerikanska investerare, dit man söker sig, och det är där man skalar upp, liksom, får den hjälpen. Så absolut, det hänger liksom ihop med hela det här att EU behöver ta sig i kragen och harmonisera mer på det här området.
Om vi pratar lite om det här med statlig inblandning, du nämnde att det finns statliga riskkapitalfonder, och om man tittar på vilka de stora fonderna är i Sverige, så är det väl Almi Invest som är statlig, är väl en av de absolut största, och Industrifonden också, en annan statlig fond. Vilken roll spelar de statliga riskkapitalfonderna i att hålla igång den här sektorn?
Ja, jag skulle säga att de är väldigt viktiga för att de utökar ju kapitalet som är tillgängligt. Man brukar prata i forskningen om när man har en statlig aktör så ska man liksom komma in på samma villkor som de privata aktörerna. Och då kan det bli väldigt bra, för att då ökar man kapitalsumman som är tillgänglig. Och då kan man göra mer, då kan man skala, man kan göra mer grejer. Men väldigt ofta så har ju sådana andra fonder, statliga fonder har ju liksom eventuellt andra direktiv och andra inriktningar, om man ska göra det i vissa regioner eller så, man har liksom begränsningar så att man kan inte gå in på exakt samma villkor. Så, men när man tillåter dem att gå in på samma villkor som de privata aktörerna, så kan det bli rätt bra. Det gäller ju också statliga investeringsgarantier, där man inte vill att staten står för hela risken.
Nej.
Och tar hela nedsidan, utan man vill ju dela den med de privata aktörerna.
Ja, precis. För det är väl en sån här regel man har satt upp för de statliga riskkapitalfonderna, att hälften av pengarna måste vara privata. Mm. Sen i de absolut tidigaste faserna så kanske inte det funkar. Då tror jag att man tillåter lite större. Men jag forskade lite om Almi Invest. Och där, så som de beskriver det, är att Almi har ett lite annat uppdrag än de privata. De ska inte tränga ut de privata, utan de ska fylla hål som privata investerare inte gör. De ska vara mer kunskapsintensiva och gå in i mer tidig fas. Gör de här lite mer riskiga investeringarna som de privata inte vågar, och göra färre av de här MeToo-investeringarna, så att säga, när alla andra rusar på samma boll. Alla ska investera i elsparkcyklar till exempel, eller i senaste AI-flugan, så ska Almi hålla sig lite mer närmare grundforskningen och liksom titta på en lite längre horisont.
Ja, precis. Och det där är ju en viktig aspekt. Man vill ju inte att staten blir så stor som man tränger ut alla privata aktörer. Ibland ser man ju statliga aktörer som har liksom ett mål att man ska liksom gå med vinst. Om man är nöjd och man har gått med vinst. Men det betyder ju att då skulle ju en privat aktör ha kunnat köpa det där. Så att en bra statlig fond ska ju gå med förlust liksom, för man ska investera i de grejer som är, liksom understöder ekosystemen eller som är bra för samhället men som inte genererar privat avkastning heller. Så att det kan jag tycka. Sen så tycker ju jag att det är väldigt tråkigt som forskare att det är väldigt svårt att utvärdera hur de här,
ja.
Hur de här statliga aktörerna fungerar. För det finns väldigt dålig dokumentation om vilka bolag man tittar på, vilka man investerar i, vilka man inte investerar i. Och väldigt dålig uppföljning vart efter som skulle gå att man kan liksom utvärdera dem. Så det är något som
är det är väldigt tråkigt. Svårt att ha någon sorts kontrafaktisk analys. Vad hade hänt? Hade de här bolagen fått investeringar ändå om staten inte var där? Eller hade de inte fått det? Sådana frågor är ganska svåra att besvara. Men en sak som lyftes fram i det jag tittade på var just det här att statens förmåga att vara där genom hela konjunkturcykeln. Att de privata aktörerna är väldigt konjunkturdrivna. Det är väldigt mycket investeringar när det är en boom. Och sen så när marknaden vänder så försvinner alla. Och staten kan då finnas kvar mer långsiktigt och göra investeringar även när det är lågkonjunktur och hålla igång den här riskkapitalsektorn. Även efter IT-boomen så försvann nästan alla privata riskkapital, men de statliga fonderna var där och höll igång ekosystemet så att säga. Så att det finns kanske flera sätt som de statliga fonderna kompletterar de privata.
Ja, men sen tycker jag också det är väldigt viktigt att man ska glömma bort att staten har ju väldigt många olika sätt som man kan påverka det här. Privata aktörer kan ju inte gå in och ändra regleringar och regelverk, men det kan ju staten göra då. Och så jag brukar ofta tycka att fokuset kanske borde ligga lite mer på att ändra lagar och regelverk än att liksom försöka driva det här genom liksom statliga venturefonder. För jag tror man kan få mer impact genom det, att man ser till att man har lagar och regelverk som främjar den här typen av, både på nationell nivå men också även på EU-nivå.
Och sen så finns det ju också, det är inte bara de statliga riskkapitalfonderna, det är ju även de statliga pensionsfonderna som går in på ett annat sätt, utan att de investerar väl inte direkt i små företag, eller gör de det? Det finns väl kanske en AP-fond som har i uppdrag att investera i små onoterade bolag. Sjätte AP-fonden.
Ja, exakt. De gör väl både och lite. Mm. Så.
Och det har ju varit en stor kontrovers det här med Northvolt, att det var vissa AP-fonder som satte in pengar där, men just den sjätte som har i uppdrag att titta på sådana här små bolag, de avskräcktes och tänkte det här ser inte så bra ut, vi avstår från det här. Men där har väl varit mycket diskussion kring vad statens roll ska vara. Ska man just göra de här riskfyllda investeringarna med pensionspengar? Eller ska man hålla sig borta, men då riskerar just det här att det finns ett gap som inte kommer fyllas?
Ja, min åsikt där är väl liksom lite att både venture och buyout är ju liksom, det är ju en annan liksom man kan investera i aktier i noterade bolag, man kan investera i räntepapper, man kan investera i infrastruktur, man kan investera i venture, man kan investera i buyout. Så det finns ju liksom i många länder så har man liksom inte ens mandat att liksom gå in och investera överhuvudtaget i den tillgångsklassen. Och då, det är ju väldigt väl motiverat för att sprida riskerna och öka den riskjusterade avkastningen att tillåta pensionsfonder att göra det. Så det tror jag är väldigt viktigt. Sen är det ju liksom en annan fråga om man ger detaljerade direktiv att nej, ni får inte investera någon annanstans än i Norrland i Sverige. Mm. Då börjar man ju liksom använda pensionärernas pengar på något sätt till att liksom främja Norrland och politiska mål snarare än att liksom få en bättre pension för alla och bättre avkastning. Så det finns ju lite en balans där. Jag tror det är viktigt att man inom Europa får liksom tillåter pensionsfonder att investera i de här tillgångsklasserna. Men sen att man liksom ska gå in och detaljstyra att ni får inte gå i Kina, ni måste gå i hemlandet och så. Det kan ju vara lite mer kontroversiellt då.
Ja, och det finns väl just en motsättning där mellan regionalpolitik och industripolitik. Så att säga att industripolitik, då ska man satsa på de bolag som har störst chans att växa. Och då är det ju just i vissa områden, i storstäder framförallt. Och ju mer det investeras, desto större blir det ekosystemet och desto ännu mer gynnsamt blir det att investera just där. Så att det finns någon sorts centrifugalkraft att allting samlas på ett ställe. Medan regionalpolitik ska egentligen ha motsatt effekt, att man ska se till att allting inte bara samlas i Stockholm och i storstäderna, utan att man även på regional nivå kan få igång de här investeringarna. Det var också någonting som om man tittar på Sveriges historia, har varit en sån här spänning att man liksom står mellan de här två målen och får inte riktigt ihop det. Liksom.
Ja, sen kan det ju finnas också lite värde att ha det lite utspritt också. Man vill inte ha hela tillverkningsindustrin för bilar i Detroit och sen när det går åt skogen så kan ju finnas lite värde att ha det utspritt också. Man ser ju att man ser ju mer venture-investeringar utanför Stockholm i Sverige över tid också. Sen är det ju en sån aspekt att liksom, tittar man på avståndet till närmsta internationella flygplats så är det väldigt viktigt för om man lyckas attrahera internationella investerare eller inte. Liksom. För de, som sagt, de bidrar inte bara med pengar utan även kompetens och då ska de åka dit. Liksom. Och, det är något som är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, för det är väl en väldigt nätverksbaserad sektor. Att det handlar väldigt mycket om personliga kontakter och att man verkligen känner de här andra entreprenörerna, att man verkligen, eller någon som kan gå i god för, att det är mycket personliga kontakter och därför är det också väldigt mycket regionala kluster, att det är, till exempel i Silicon Valley så samlas alla just där och det är ganska svårt att få det att växa om det inte finns den här personliga kontakten mellan folk redan.
Ja, absolut, och sen är det ju också om man liksom tittar på AI-boomen nu, liksom om det liksom det börjar komma AI-bolag i Silicon Valley och alla liksom AI-forskare och AI-ingenjörer flyttar till Silicon Valley. Så det är ju en liksom väldigt specialiserad yrkesroll. Och att ha alla på samma plats gör ju också att liksom, ja, men om det här bolaget går i konkurs kan jag jobba på det andra stället. Liksom. Så det blir ju väldigt attraktivt för talangen att liksom flytta till ett ställe var arbetsmarknaden är väldigt, väldigt likvid och det finns många arbetsmöjligheter och man kan spela ut bolag mot varandra. Liksom. Så man får även de här agglomereringseffekterna på talangsidan bland entreprenörerna som också tenderar att göra att allting fokuseras på ett ställe.
Och det är väldigt mycket idéer som sprids på så sätt att folk hoppar mellan företag eller lämnar stora företag och startar sitt eget. Om vi tänker på det här med klimatteknik så har det länge varit en idé att just riskkapital. Det var ju en liten miniboom i klimatteknik för ungefär 15 år sedan kanske, som sen kollapsade. För att det visade sig att det är alldeles för långa ledtider, det är alldeles för kapitalintensivt, det är alldeles för osäkert. Och det är också så att klimatteknik, då måste man utmana redan befintliga intressen. Man måste utmana fossilbolag. Det är inte så att man kan flytta in i liksom ett öppet landskap som det var när IT-revolutionen kom igång, att det var något helt nytt, en helt ny industri som inte riktigt hade någon befintlig konkurrent. Men när det gäller klimatteknik så måste man tampas med konkurrens på ett helt annat sätt. Så därför har det varit tveksamt om just riskkapital, som ofta har en tidshorisont på 7, 8, 10 år kanske, om det verkligen är rätt verktyg för de här riktigt stora tekniksprången som utmanar befintliga intressen. Hur ser du på den? Är det fortfarande så eller har det ändrats? Eller hur skulle du?
Nej, men jag skulle säga det igen. Liksom, riskkapital täcker ju många områden. Det finns liksom infrastrukturfonder som har längre tidshorisonter. Det kan vara upp till 20 år. Liksom. Så att det finns ju liksom, igen handlar det ju om att bidra med den här kompetensen och kapitalet och att man har erfarenhet i den här branschen. Sen kan man ju säga att det har varit genom åren liksom en diskussion om hur mycket fokuset ska vara på att det här är investeringar som ska generera bästa avkastningen och det här är investeringar som genererar någon typ av glow också. Liksom så här, det här, vi gör någonting gott för mänskligheten. Liksom.
Mm.
Och där har det ju varit att det har gått lite fram och tillbaka. Men det är ju så med teknikutvecklingen att när nya sektorer öppnas upp och nya, så ibland är det lönsamt, ibland är det inte. Liksom.
Mm. Och det hänger väl också väldigt mycket ihop med vilka regelverk som finns och vad man har för förväntningar på hur klimatpolitiken i övrigt kommer att se ut och vad som kommer att vara lönsamt. Om man kommer att ha en skatt på koldioxid eller om man kommer att ha ett utsläppshandelssystem och sådana faktorer.
Exakt. Men just när det kommer liksom till industristöd och så jag tror den här liksom strategiska geopolitiska dimensionen är jätteviktig där. Mm. Vi vill att framtidens industrier är i Sverige, för det gör att det skapas produktiva företag här och det gör att vi har större skatteintäkter och det gör att vi har högre löner.
Mm.
Och då kan det vara värt att för staten att liksom investera rätt mycket för att se till att man ligger där, men det behöver ju göras på rätt sätt förstås.
Ja, hur skulle du se på det, just det här nu man talar om att Kina investerar väldigt, väldigt mycket i klimatteknik och även i alla andra möjliga olika tekniker som mer och mer börjar konkurrera med europeiska bolag, alltså, och längre upp i värdekedjan. Och sen samtidigt har man USA som har en massa handelstullar och så vidare. Vad skulle du säga behövs från politikens sida nu för att Europa och Sverige ska kunna fortsätta skala upp och ligga i framkant tekniskt och även driva på klimatomställningen?
Nej, men jag tror ju absolut att nu får ju liksom Europa ta och skärpa sig här. Man har liksom speciellt på de områden som man har, det är liksom försvaret, det är kapitalmarknaderna och det är liksom techsektorn. Vi måste få liksom egna techsektorn, vi måste ha våra egna AI-bolag liksom. Och man jobbar ju på det sen liksom om det här kommer att lyckas eller inte.
Mm.
Det finns ju väldigt många just inom kapitalmarknadssynion, det finns ju väldigt många intressen av etablerade bolag. Jag vill inte ha mer konkurrens i mitt land liksom, och det finns väldigt många sådana här intressen som arbetar mot det, om man vill igen försöka fragmentera upp det här, om man vill liksom inte ha konkurrens över gränserna. Så det är inte alls säkert att man liksom lyckas skärpa sig och lyckas lösa de här problemen.
Och om man tänker på, det finns ändå vissa institutioner i EU som jobbar över gränserna mer på EU-nivå snarare än nationell nivå. Om vi tänker Europeiska investeringsbanken, kan den vara ett verktyg för att fylla just det här gapet i senare skeden? Att Europeiska investeringsbanken, om man kan utveckla den så att den kan runda de här hindren som finns på nationell nivå.
Ja, alltså, absolut, men då skulle jag vilja gå tillbaka igen. Jag tror att det är mycket effektivare om man liksom löser det genom att fixa regelverket istället.
Just genom en kapitalmarknadsunion.
Ja, man behöver ha en kapitalmarknadsunion och man behöver ta ner alla handelsbarriärer mellan länderna inom Europa. Liksom, vi måste liksom samarbeta nu när det finns de här två stora geopolitiska spelarna som USA och Kina. Och vi måste få mer kapital, vi måste få större europeiska riskkapitalfonder som har möjlighet att liksom vara med på hela resan och skala upp de här bolagen.
Men vad kan resten av Europa lära sig av Sverige?
Ja, det där är en väldigt bra fråga. Det är något som jag faktiskt håller på att skriva ihop någonting kring.
Okay.
För att jag tror att det finns ett väldigt stort intresse ute i Europa av att lära att vad har vi gjort i Sverige, vad står bakom Sveriges historia, hur ska vi göra det. Jag tror mycket av det handlar ju om det som vi har pratat tidigare om, att man förstår att det är ett ekosystem och att man får alla element på plats, så att man lyssnar liksom på vad de här olika spelarna säger att problemen är.
Mm.
Sen tror jag också att vi måste vara lite försiktiga här i Sverige, för att om EU börjar liksom ta i och reglera olika komponenter av det här, så kan vi ju faktiskt få det sämre här än vad vi har haft om de går in och reglerar på ett område som inte passar oss, så att säga.
Mm.
Så att man inte dras ner till något typ av medeltal, det blir bättre för andra men blir sämre för oss i Sverige. Där tror jag vi får vara väldigt mycket med på bollen liksom, och se till så att det som händer på EU-nivå inte liksom skadar det vi har på gång i Sverige. Det fungerar väldigt väl.
Om vi tänker på det här med olika regelverk och skatteregler och sådär, så verkar det som att riskkapital gynnas väldigt mycket av att man har låga skatter på kapital. Eller? Inte?
Ja, liksom, man ska ju inte ha över 100% skatter på aktivt kapital om man säger så. Jag är inte expert på skatter, men de aspekterna som är viktiga är ju att man har möjlighet att attrahera talang då. Och då ofta den här optionsbeskattningen liksom. Om man ska dela ut optioner och man direkt ska betala skatt för dem när man får dem och inte senare till exempel. Och sånt, liksom, det finns en massa detaljer kring optionsbeskattning som kan göra att liksom företag helt enkelt inte vill använda sig av optioner överhuvudtaget liksom. Och då kommer man in i hela liksom 3.12-regelverket också liksom, och hur hela det fungerar. Och där har vi ju haft mycket debatter både på venture-sidan men också på buyout-sidan där de här Skatteverket tolkade regelverket på ett annat sätt än vad riskkapitalisterna gjorde, så ville man gå tillbaka och retroaktivt och beskatta dem högre än vad man hade gjort när det kommer till sådana här carried interest och sådana saker. Så det är klart, det är sånt behöver man liksom se till att det fungerar. Men tittar man överlag över liksom kapitalskatterna och så hur det ser ut i Europa överlag, så är det ju inte hemskt stora variationer. Så jag tror att lite justera lite i marginalen där tror jag inte har så jättestora effekter.
Okej, okay. Så det är framförallt mer just det här riktade skatterna mot just optioner. Det är det som är nyckeln, att man ska kunna ha aktieoptioner, och det gör att folk vill starta bolag, och att bolag som inte har så mycket kapital, som inte har går med vinst än, också kan betala en vad som i slutändan blir en ganska bra lön för de här som jobbar i bolaget om optionerna sen.
Ja, och sen så tror jag också att man ska ju liksom inte skrämma bort de här personerna som jobbar i det här systemet heller genom att ha liksom sådana här exit-skatter till exempel som i USA. Det är ju USA, Norge, säger för den verkar ju ha lett till rätt stort utflöde av liksom kompetens från Norge. Sen får man ju se om det är en engångsgrej eller inte. Liksom. Det kan ju vara väldigt, väldigt skadligt då. Så igen, liksom Sverige är en liten global öppen ekonomi. Om vi ska liksom hålla igång det här måste vi ha liksom, vi måste ha tillgång till talang, vi måste kunna locka till oss duktiga personer som vill vara här, vill utveckla vårt system och jobba då liksom, det är klart det finns skatteaspekter liksom, expertskatter och optionsbeskattningen liksom, och kanske man också kommer in i liksom förmögenhets- och arvsbeskattning och gåvobeskattning och sådana saker då. Men jag tror liksom de lågt hängande äpplena här är nog på EU-nivå, få en kapitalmarknadsunion och sen också se till att man får mer harmonisering kors länderna. Det blir lättare att skala upp i Europa. Man behöver inte sälja till amerikanska investerare och gå till den marknaden för att skapa ett globalt storbolag. Mm.
Men det verkar även som att reglerna för invandring eller arbetskraftsinvandring eller att det också kan påverka att man ska kunna flytta till Sverige.
Absolut. Speciellt när man liksom handlar om högutbildad invandring.
Mm. Om vi zoomar ut lite och tänker på hur det här med riskkapital, både venture capital och det här med finansiering i tidig fas, men även det här att omstrukturera mogna bolag. Vilken roll spelar det för ekonomin och det här med kreativ förstörelse och strukturomvandling och sånt som man anser vara viktigt för ekonomisk tillväxt? Vilken roll spelar riskkapital?
Ja, men alltså när man tittar på venture så handlar det ju såklart om att driva fram nya industrier och se till att man ligger på teknikfronten. Och det är ju jätteviktigt att man får det att fungera, för då igen får vi mer produktiva företag i Sverige och det ger mer skatteintäkter och högre löner och vi får det bättre, mer välbeställt. Ser man på buyout-sidan, jag brukar kalla det, de är liksom katalysatorer för förändring. Mm. Och då kan det vara tillväxt och skapa stora bolag, eller så kan det vara att omstrukturera företag som har fallit efter och inte är så produktiva och göra dem mer moderna. Så de är liksom katalysatorer för förändring. Och det är ju också viktigt, för då kan vi ta våra bolag som kanske trillar efter och ta dem till teknikfronten och göra dem globalt konkurrenskraftiga igen. Då har vi högre produktivitet, igen högre skatteintäkter och högre löner. Så jag tror att de som ägare fyller de en viss roll i en viss livscykel av ett företag, så att säga. Så jag tror det är väldigt viktigt och värdefullt att vi har riskkapital i Sverige.
Jag nämnde tidigare det här med att just riskkapital i senare faser, de som köper upp mogna bolag, att det har fått ett ganska dåligt rykte. Att private equity, att de nidbilden, om man ska säga så, eller liksom det värsta scenariot som ofta beskrivs, är att private equity går in, köper upp ett bolag, lånar en massa pengar på bolagets balansräkning, lastar upp en massa skulder och sen så gör de omstruktureringar och kanske sånt som just kortsiktigt ger vinst. Man kanske avskedar folk som ger lägre kostnader. Och sen så när det är klart så har de fått ett bra resultat och då lämnar de. Och så är det här bolaget kvar med stora skulder och har tappat personal och liksom går under så småningom. Det finns många exempel i USA med Toys R Us och massa andra så här gamla företag som har gått igenom det. Finns det någon sanning i den bilden av private equity, skulle du säga? Finns det liksom olika sätt som det slår?
Ja, alltså det, ja, men på något sätt hela det här private equity började ju i USA. På 80-talet var det fanns stora industrikonglomerat. Liksom, där
man Gordon inte Gekko hade och så vidare.
Ja, exakt. Man hade liksom Enron, Nabisco, Barbarians at the Gates. Liksom, var man hade sådana stora konglomerat som var väldigt ineffektivt kötta. Chefen hade fått göra lite vad de vill liksom, och man har inte alls hängt med i utvecklingen, och då kom man liksom in och då tog man fram den här modellen vad man liksom kunde låna för att köpa bolagen, och sen pratade man om liksom asset stripping där man liksom tog det av värde och lämnade allt annat liksom, och så gick det väldigt dåligt för de anställda. Och den bilden har ju liksom lite hängt med, för att väldigt ofta köper man ju bolag i kris. Och alternativet skulle ofta ha varit att liksom gå i konkurs, kanske det här bolaget eller något sånt. Och så kommer de in och så köper de och så börjar man sparka folk som blir upprörda. Och då blir det väldigt lätt att prata om det här i media också. Att här är ett dåligt bolag och nu har det liksom gått snett. Och man kanske, det finns ju många situationer där man också, man tror på en strategi men så går det fel och sen går det dåligt. Liksom. Och det hjälper ju inte en högre belåning, så att säga. Men man brukar prata om att det är liksom tre saker man gör med företaget. Ett är liksom, man förändrar styrningen eller governance engineering. Man, igen handlar det om att liksom harmonisera horisonter. Ägarna, riskkapitalbolaget, vdn, styras sen alla vet att det här ska liksom säljas och vi vill köpa billigt och sälja dyrt. Liksom. Så att det handlar ju inte om att man liksom suger ut alla pengar ur bolaget, för då finns det ju ingen som vill köpa det sen. Liksom. Utan man vill ju skapa ett livskraftigt bolag. Så det är styrningen, sen är den finansiella strukturen, man liksom optimerar kapitalstrukturen och hur bolaget finansieras. Och sen är det den liksom operationella delen, vad man då tar in experter på att vända bolag och man tar in experter på att växa bolagen internationellt, liksom både i styrelsen och i ledningsgruppen. Och sen ger man dem starka incitament och man kanske kräver att de också investerar i bolaget själv liksom, för att faktiskt driva de här förändringarna. Och då kan man ju göra det genom att liksom växa bolaget, och det är ofta väldigt bra för anställda med ett växande bolag, eller så kan man göra det genom att omstrukturera och modernisera bolaget. Och då har vi ju forskning vad vi tittat på i Sverige, att speciellt om man köper bolag som faller efter i produktivitet i industrier, så tenderar man modernisera de här, investera mer i IT, och så har man då yrkesuppgifter som går att flytta utomlands eller som går att ersätta med en maskin eller med mjukvara, ja då blir man av jobbet. Men överlag, när man tittar över hela världen och även i Sverige, så tenderar liksom positiva effekterna och negativa effekterna på anställda på kort sikt att lite jämna ut sig. Så man ser inte så mycket i löner i medeltal, men inte så mycket netto. Men det gömmer ju väldigt mycket churn och gömmer väldigt stor heterogenitet i vilka typer av transaktioner de här bolagen gör.
Mm. Ja, vi ska runda av här strax. Men om du blickar framåt lite för Sveriges del när det gäller riskkapital och vår förmåga att få fram nya företag och även omstrukturera gamla företag. Hur ser det ut framåt? Vad finns det för stora hinder och vad finns det för stora möjligheter, skulle du säga, för Sveriges del?
Nej, men jag tror att det handlar om liksom i termer av möjligheter. Jag tror igen det är väldigt viktigt att vi får regleringarna på EU-nivå att fungera väl, och sen behöver man ju då se till att det görs på ett sätt så att det liksom inte skadar branschen och hur det här fungerar i Sverige, och att vi kan ta vara på möjligheterna. Det är klart, om man gör det lättare att liksom investera över gränser och expandera över gränser, och vi är liksom ledande på det här området, det är klart att det finns möjligheter för oss att ta dra nytta av det. Sen finns det ju också risker i att förr var Sverige det stora i Europa. Nu finns Berlin och Paris också. Liksom som kan ta lite kanske av vår shine då också. Att det blir liksom mer konkurrens om vilket är den europeiska hubben för vissa områden. Så det är en balans. Det finns både möjligheter och utmaningar framöver. Sen har ju liksom riskkapital som industri har ju liksom växt jättemycket de senaste 30 åren. Och den är ju också lite så här cyklisk, den här industrin. Så nu pratar man ju väldigt mycket om att den här industrin har växt jättemycket. Och man har jättemycket kapital man behöver använda för att köpa bolag. Men det börjar liksom bli slut på köpare av de här bolagen. Det blir för mycket konkurrens i industrin, så att säga.
Okay.
Och då tror jag, där igen, de svenska bolagen är ju globalt väldigt konkurrenskraftiga, riskkapitalbolagen. Men jag är inte säker på att vi ser samma tillväxt i industrin framöver som man har sett de senaste 30 åren.
Okej, okay. För det har växt väldigt snabbt i Sverige.
Ja, också globalt sett har det ju också växt väldigt snabbt.
Mm. Och när det gäller Kinas del, som man ser som den stora geopolitiska konkurrenten här, har de också riskkapital på samma sätt, eller har de ett helt annat system för det här med att bygga nya bolag?
Om någonstans så har det ju växt jättemycket där. De har gått för 10 år sedan, så var de en väldigt liten andel av världen. Men nu har de verkligen anammat modellen, och de har liksom verkligen kommit ikapp i Europa och USA på den delen. Så ja, i dagens läge finns samma modell i Kina också. Och den har visat sig vara väldigt framgångsrik där också.
Det är precis som i alla andra industrier, att de de kommer i kapp, och när de väl sätter igång så går det snabbt.
Och... Ja, precis. Och där kan man ju liksom säga att man har att ha ändrat regelverket och tillåtit den här industrin att fungera. Det är ju liksom, man lär sig av andra länder liksom, vad som fungerar. Och det är ju bra för resten av världen också att de skapar globala bolag och effektiva bolag.
Mm. Och som du sa, det är ju en sorts självförstärkande spiral, att när man väl kommer igång så göder det sig själv på något sätt att om man får alla de här bitarna på plats.
Mm.
Tack så hemskt mycket, Joakim Tåg, för att du kom hit och pratade om riskkapital. Det var väldigt intressant.
Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att få berätta om sin forskning och vara med här.
Tack så hemskt mycket.
Tack, tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.